ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، idag som vi har pratat om, så kommer vi ha varje lektion som vi håller om de här sex grunderna, så kommer vi först och främst prata om Ahle Sunnas förståelse av de här sex grunderna. Och sen kommer vi ha en lektion som, där vi pratar om hur vissa personer har missförstått de här grunderna och gått vilse inom de här sakerna. Så när vi pratade om den första grunden om tawhid, så pratade vi också om hur vissa har missförstått det här, och istället för att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan, så har de byggt stora hus över gravar och börjat dyrka gravar och liknande. Och vi pratade om att det var framförallt två stycken grupper som låg bakom den här grejen. Dels Rafida och dels Sufia. Samma sak har skett, att det har skett splittring inom den här umman. Man kan säga generellt att splittringen som har skett inom den här umman går tillbaka till vissa specifika orsaker. Varför muslimerna har splittrat sig i olika grupper från tidig tid till dagens tid. Dels är shiism, att det har funnits, alltså folk har följt shia-vägen, att de har gått till överdrift när det kommer till Ahlul Bayt och börjat se ner på sahabas. Och det här har vi pratat om förra gången också, vad det ledde till för problem. Ett annat huvudproblem som har lett att umman, den här nationen, har splittrats i olika grupper är inverkan utav filosofi, grekisk filosofi och indisk filosofi och romersk filosofi och liknande. Och det är det som påverkade många av muslimernas förståelse utav Allahs namn och attribut och hans tawhid, och det som har med ödet att göra, så de gick vilse inom de sakerna. Andra anledningar som är lätt, av huvudanledningar till varför muslimerna har splittrats, är att man har fått fel förståelse av bevisen som har med iman att göra. Att vissa gick till överdrift och sa att den person som gör en synd, han går ut ur iman och man ska kriga mot dem och så vidare, som Khawarij sa. Och vissa gick till överdrift och sa hur mycket synd man än gör så kommer det inte att skada ens iman, vilket Murja sa. En annan utav huvudanledningar som har lett att muslimer delats upp i olika grupper är sufism, som vi också pratade till. Att folk gick till överdrift när det kom till olika saker som har med dyrkan att göra. Och folk också blev påverkade inom saker som har med dyrkan att göra från grekisk filosofi och från kristna och judar och andra grupper. Men det vi kommer framförallt prata om idag är en av de största anledningarna till att muslimer har splittrats upp i många olika grupper och politiska organisationer. Det är att muslimer har gett sig in i politik. Muslimer har gett sig in i olika politiska grupper och startat upp olika politiska grupper, vilket har lett till att muslimerna har blivit ännu mer splittrade. Och det är de personerna som tillskriver sig till Ahlus Sunnah och Al-Jama'ah, men de har hamnat fel i förståelsen utav islamisk politik. Anledningen till mycket av de här politiska grupperna som uppstått bland muslimerna, det här fanns inte, man måste gå tillbaka för 150 år sedan, så fanns det i princip inte det här. Utan det var när kalifatet, det turkiska kalifatet, eller osmanska kalifatet, försvann 1924. Så uppstod det olika grupper som sa att de skulle göra allting för att få tillbaka det muslimska kalifatet, att muslimerna skulle ena sig. Och bland de kändaste grupperna som har startat det här, det var det som Hassan al-Banna rahimahullah startade upp, organisationen det islamiska muslimska brödraskapet, eller Ikhwan al-Muslimun. Den här gruppen räknas som huvudgruppen för alla politiska grupper i princip, som alla olika politiska grupper som finns idag bland muslimerna går tillbaka till den här gruppen, har på något sätt blivit influerade utav den här gruppen, för det var den första utav de här politiska grupperna som fanns. Och har även influerat alla andra grupper som finns. När Hassan al-Banna dog i slutet av 40-talet, så var en av deras huvudskribenter som skrev böcker, Sayyid Qutb, han skrev böcker. Och då började inriktningarna på det här politiska partiet, Ikhwan al-Muslimun, delas upp i två stycken huvuddelar. Det som kallas för Banawism och det som kallas för Qutbism. Banawism, det är det som de som följer det sättet som Hassan al-Banna själv ville är att man ska samla ihop så mycket muslimer som möjligt, samla ihop dem på ett politiskt sätt, likt politiker samlar ihop sina politiska organisationer utan att se tillbaka till vilken aqida de har, men bara se till att samla ihop så mycket folk som möjligt för att det senare ska leda till att man ska kunna störta de regeringarna som finns i de muslimska länderna, antingen genom stora massdemonstrationer eller stora strejker eller liknande grejer. Och qutubism, det som de som följer Sayyid Qutubs väg, går tillbaka mer till att en liten grupp eller en viss grupp utav den muslimska umman ska göra ett uppror i muslimska länderna, ska göra uppror och störta regeringarna genom väpnade uppror. Så det handlar inte på samma sätt om att man ska samla ihop så mycket personer som möjligt, utan det är mer att man ska få ihop en viss väpnad grupp som ska hålla på med lönnmord, hålla på med terroristhandlingar, hålla på med kidnappningar och så vidare. För att störta regeringarna som finns i de muslimska länderna, så att muslimerna ska ta man, att de ska kunna införa den muslimska kalifatet. Och vi kommer inte prata så mycket om de olika grejerna som finns i de här två olika inriktningarna, utan vi kommer fokusera oss på två olika specifika punkter gällande de här grupperna. Det vi kommer att prata om idag är den vägen som Hassan al-Banna gick på och den grundregeln som han har förstått utav hur muslimerna ska enas, som fullt modiga grupper har följt. Och det är fullt modiga grupper som har gått på den här vägen som Hassan al-Banna la upp. Det är till exempel då, den muslimska brödraskapet idag, de går på den vägen som han gick på. Och andra grupper som Nahda som finns till exempel i Tunisien, eller de här AKP som finns i Turkiet, eller Jamaat Islami som finns i Pakistan eller Bangladesh eller Indonesien. Det finns fullt modiga grupper som går på den här politiska vägen och försöker komma in i riksdagen eller parlamentet i olika muslimska länder och försöka ta makten steg för steg och försöka införa kalifatet på det här sättet. Medan andra grupper som följer sig till Qutubs väg, till exempel de som ni alla har hört talas om i tidningarna, Al-Qaida som man kallar det på svenska, Tanzim Al-Qaida, som Osama bin Laden följde, och Al-Jamal Islamia utav Omar Abdurrahman, och Jamaat Al-Jihad, Ayman Al-Zawahiri, Lashkar Al-Tayyib, Ansar Al-Islam, fullt med olika grupper som finns. Deras huvudsyfte är att man ska säga att ledarna som finns i muslimska länderna är kuffar, och därav ska man störta dem och ta makten. Och de här grupperna kommer vi prata om följdekonen om den tredje grunden. För tredje grunden i den här boken handlar ju om att man ska, hur man ska lyda ledarna och så vidare. Följdlektionen till det kommer att handla om hur Qutubiya, de som följer Qutubism, har missförstått den här grundprincipen. Och den här lektionen kommer vi istället prata om hur den här eningsprincipen som Hassan al-Banna, rahimahullah, la ner. Den här grundregeln som han har lagt fram, har som väldigt många personer har följt inom honom i, är handlar om att muslimerna ska ena sig på ett politiskt sätt, av politiska mål, och de ska inte ena sig inom aqida. Det han sa, den här gyllene regeln som de kallar det för, är att han sa nata'awun fima ittafaqna alayhi wa ya'dhur ba'dhan 'an ba'dhan fima ikhtalafna fi. Vi ska samarbeta gällande det vi är överens om och ursäkta varandra gällande det vi skiljs åt i. Och sammanfattat vad det här betyder, det här uttalandet, är att muslimernas kroppar ska enas utan att deras hjärtan behöver enas. Och man ska inte klandra varandra, man ska vara tyst om varandras misstag. Så till exempel shiiter och sunniter, de ska enas. Men vi ska inte prata om vilka fel de har när de går till gravar eller när de går till överdrift om Ahl al-Bayt och så vidare. Och de ska inte heller prata om de sakerna de finner att vi har fel i. Utan vi ska istället gemensamt samarbeta för att nå våra politiska mål, vilket är att få det här kalifatet. Det här är betydelsen av den här grundregeln som han la ner. Den här grundregeln som han la ner, som har lett till väldigt mycket problem bland muslimerna, kan kallas för någonting som man säger al-fad mujmala på arabiska. Det är en oklar mening. Man kan förstå det här grundregeln på väldigt många olika sätt. Att när man säger vi ska samarbeta, vilka är vi? Vilka är det som ska samarbeta tillsammans? Och vad är det man ska vara tyst om för misstag? Det är någonting som är väldigt oklart, som man är ospecificerat. Så olika personer som har implementerat den här grundregeln, vissa till exempel säger att man ska, muslimer och kristna och judar och alla som tror på Gud ska samarbeta tillsammans för att motarbeta ateismen. Att man ska inte prata om varandras misstag, utan det viktigaste är att alla som tror på Gud ska samarbeta tillsammans. Och vissa säger nej, alla de ska samarbeta, det är muslimerna tillsammans. Och vissa säger nej, det är de som tillskrivs till Ahlus Sunna och så vidare. Men det här meningen som har kommit med, eller den här grundprincipen, är någonting som är väldigt otydligt. Och att komma med såna här otydliga påståenden som inte har sin grund i Koranen och Sunnan leder till väldigt stora problem. Och det har lett till stora problem när liknande saker har kommit förut. Och Ibn al-Qayyim rahimahullah har till och med sagt att grunden till att människor går vilse går tillbaka till att man kommer med såna här oklara uttalanden som inte har sin grund i Koranen och Sunnan, som folk tolkar på olika sätt och därefter går vilse. Så att Ibn al-Qayyim nämnde som sagt att grunden till att människorna går vilse är just de här oklara meningarna. Så därför ska man akta sig för det, om man ska istället, när man lägger ner sådana här grundprinciper, så måste man specificera vad det är man avser att komma fram till. Och för att visa att den här grundprincipen som han kom med är felaktig, så måste vi förklara olika saker, ening och splittring att göra bland muslimerna. Första grejen som man ska klargöra är det vi pratade om förra gången, att splittring kommer att ske i den här umman. Det är någonting som Allah Azza har bestämt att det ska ske i den här umman. Och profeten Sallallahu Alaihi Wasallam har förklarat det i många hadither, som till exempel hadith al-Badr Musar, att profeten Sallallahu Alaihi Wasallam sa, den utav er som lever länge kommer att se stora meningsskiljaktigheter mellan muslimerna. Så profeten Sallallahu Alaihi Wasallam har sagt att det kommer ske mycket meningsskiljaktigheter muslimerna emellan. Och i den andra hadithen där profeten Sallallahu Alaihi Wasallam sa att den här umman kommer att splittas upp i 73 olika grupper, och alla kommer vara i elden förutom en. Så profeten Sallallahu Alaihi har berättat att det kommer ske splittring. Och det här är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt för den här umman. För att på samma sätt som man testar människor med olika sorters test, så är det här ett sorts test för att se vilka det är som håller fast vid sunnan på ett korrekt sätt och håller fast vid islam på ett korrekt sätt. Så på alla sätt som det finns olika tester i det här livet, olika prövningar, så är det här en prövning och ett test som Allah har förbestämt att det ska ske. Men det betyder inte att muslimerna ska vara nöjda med det här, utan man ska istället kämpa för att ena den muslimska umman. Så splittring är någonting som kommer att ske. Men det betyder inte att det är någonting bra. Utan meningsskiljaktigheter är istället någonting som är dåligt och någonting som är ont. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Och det kommer fortsätta att vara meningsskiljaktiga förutom de som din herre är barmhärtig emot. Och Ibn Hazm säger om den här versen att Allah subhanahu wa ta'ala nämnde att de han är barmhärtig emot är inte sådana som skiljer sig. Så att meningsskiljaktighet är någonting som är en ond sak. Och Sheikh al-Islam Taymiyyah säger om den här versen att han berättar att folket av barmhärtighet inte skiljs åt. Och de som är folket av barmhärtighet är det som följer profeterna i deras tal och handling. Och det är de som är folket av Koranen och haditherna i detta samfund. Så den som skiljer sig från dem blir av med barmhärtighet i enlighet med hur mycket han har skilt sig från dem. Så återigen så tyder den här versen på, och andra verser, att meningsskiljaktighet och splittring muslimerna emellan är någonting ont och inte någonting som muslimerna ska vara nöjda med att det sker. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i en annan vers: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Var inte som de som splittrade sig och var meningsskiljaktiga efter att bevisen kom till dem, och de ska få ett enormt straff. Och Imam al-Muzani, en av de tidiga lärda, sa att Allah subhanahu wa ta'ala fördömde den här versen att meningsskiljaktighet skulle ske, och beordrade att om det sker meningsskiljaktighet muslimerna emellan så ska man återvända till Koranen och Sunnan. Så om meningsskiljaktighet hade varit från hans religion så skulle han inte ha klandrat det. Så meningsskiljaktighet är någonting som inte är från Allahs panahatas religion, och det går emot hans religion. Och Abdullah ibn Mas'ud, profetens sallallahu följeslagare, sa: meningsskiljaktighet är någonting ont. Så det här är även någonting som sahabas har sagt. Och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sa att ening är barmhärtighet och splittring är ett straff. Så att muslimerna splittras är ett straff från Allahs panahatas, och det är någonting som är ont. Så att det här är ingenting, att det finns splittring muslimerna emellan, ingenting man ska nöja sig med, och det är ingenting man heller ska blunda för. För den här grundprincipen leder till att man blundar för splittringen som finns muslimerna emellan och låter det bara fortskrida. En annan sak som man måste veta gällande splittring är att splittring är någonting som Ahlul Bidda håller på med. Folket utav innovationer, det är de som håller på med att splittra sig, och det är inte någonting som Ahlul Sunna gör. Allah subhanahu wa ta'ala säger: innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Sannoliken så är det så att de som splittrar sig och är i olika och delar upp sig i olika grupper, du är inte ifrån dem. Profeten sallallahu alaihi wasallam är fri från de människorna som splittrar sig i olika grupper. Och Imam al-Baghawi, en av de tidiga mufassirin, har sagt att det som menas med den här versen är Ahlul Bidda. Alltså folket av innovationer, det är de som splittrar sig i grupper. Medan Ahlul Sunna istället, de är alltid enade på en och samma sak. Eftersom de går tillbaka till en och samma aqida. Och Imam al-Sam'ani, som är en av de tidiga lärda, som levde cirka 500 år efter Hijra, sa att bland det som tyder på att Ahlul Hadith, alltså Ahlul Sunna, följer sanningen, är att om du läser igenom alla deras böcker, från den första till den sista, trots avståndet mellan deras länder och tidsskillnaderna då det skrevs, det är deras böcker skrevs, även fast de skrevs under flera olika århundraden och i många olika länder, så att när de förklarar aqida så är det på ett och samma sätt. Det går på en och samma väg och separerar sig inte från denna väg. Det säger en och samma sak och du finner inte meningsskiljaktigheter och splittring mellan dem. Snarare är det så att om du samlar allt som har sagts från deras tidiga lärda, är det likt det kommit från ett och samma hjärta och från en och samma tunga. Och finns det inte något klarare bevis för sanningen än detta? Allah subhanahu wa ta'ala säger: tänker ni inte över Koranen? Om den hade kommit från någon annan än Allah, hade du funnit mycket meningsskiljaktigheter där i. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger: håll fast vid Allahs rep och splittras inte. Om du däremot tittar på Ahlul Bidda, alltså folket av innovationer, så ser du att de är splittrande och åtskilda. De är uppdelade i olika grupper och sekter. Du kan knappt finna att två av dem följer samma sak gällande aqida. De gör tabdi på varandra. De säger att den andra är följer bidda och säger så om varandra. Och de går ibland så långt att de gör takfir på varandra och säger om varandra att de är kuffar. Sonen gör takfir på sin fader och brodern på sin bror och grannen på sin granne. Och du ser dem hela tiden tjafsa, hata varandra och splittras. Deras liv tar slut och deras åsikter enas aldrig. Du tror att de är enade, men deras hjärtan är splittrande. Detta är för att de är ett folk som inte använder sitt intellekt. Han nämnde den här versen på slutet. Så att ett av de klaraste kännetecknen av Ahlul Sunna är att de ständigt är enade på en och samma sak. Och ett av de klaraste kännetecknen av Ahlul Bidda, folket av innovationer, är att de splittrar upp sig i olika grupper. En annan viktig sak som har med ening och splittring att göra, som man måste förstå, är att sanningen, när det kommer till aqida, när det kommer till de här grejerna, alltid är en. Det finns inte två stycken sanningar. Det kan inte både vara så att man ska bekräfta Allahs namn och attribut och att man ska förneka dem samtidigt, att båda två kan vara rätt. Utan sanningen är alltid en. Och det här är någonting som många personer kan ha problem med. Men det är, utan tvekan så är det på det här sättet. Och till exempel, även om man pratar med en person som är icke-muslim, det kan inte vara så, en person som är ateist, det kan inte vara så att både man kan säga att det finns en gud och att det inte finns en gud samtidigt. Det är bara ett av svaren som måste vara rätt. Man kan inte säga att båda svaren kan vara rätt. Nej, det finns bara ett svar gällande den här saken. Antingen säger man att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är Allahs profet, eller så säger man det inte. Det kan bara vara ett svar som är rätt. Man kan inte säga att båda två kan ha rätt. Utan sanningen är en. Och det finns många bevis från Koranen och Sunna som tyder på den här principen. Att det bara sanningen är en och sanningen är inte fler än en. Och Ibn al-Qayyim har nämnt över 40 bevis från Koranen och Sunnan gällande den här principen. Bland de bevisen är att Allah subhanahu wa ta'ala säger: vad finns det efter sanningen annat än falskhet? Och ma'adha ba'd al-haqqi illa dalal. Antingen så finns det sanning eller så finns det falskhet. Det finns inte någonting däremellan. Och Imam al-Qurtubi sa om den här versen att denna vers har visat att det inte finns någon mellannivå mellan sanningen och falskhet. Det finns ingen gråzon däremellan. Antingen är det si eller så är det så. Och det här är fallet gällande saker och ting som har med aqida att göra. Och samma sak gäller allting som har med människornas troslära att göra. Att sanningen bara är en. Det kan inte finnas fler än en sanning. Och Sheikh al-Islam al-Taymiyyah sa att därför finner du att det är sakfrågor som samfundet skilt sig åt Gällande olika åsikter så är sannolik, den åsikt som Allah subhanahu wa ta'ala sänder sitt sändebud med är endast en av dem. Att sanningen är bara en och det finns inte olika sanningar. Samtidigt så måste man känna till också att sanningen, det rätta religionen som Allah subhanahu wa ta'ala sände sin profet med, är klar och tydlig. Det är inte någonting som är oklart. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Laqad taraktukum ala al-bayda, laylaha kanaharaha la yazighu anha ila halik." Att jag har lämnat er på den religionen som är klar och tydlig. Och dess dag är som dess natt. Alltså det är helt klart och tydligt. Det som profeten sallallahu alaihi wasallam, hans sunna är helt klar och tydlig. Och det är ingen som går vilse från den förutom den som är förgjord. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en annan hadith: "El halal och bayyin wal haram och bayyin." Att det som är halal är klart och tydligt och det som är haram är klart och tydligt. Och däremellan finns det vissa oklara saker. Men generellt att det som har med aqida att göra är någonting som är väldigt klart och tydligt, som alla personer ska kunna få reda på genom att man går tillbaka till Koranen och sunnan. Och av den anledningen så ser vi också att sahabas skilde sig aldrig åt när det kom till aqida. Att sahabas, de som följde Koranen och sunnan, de skilde sig aldrig åt i aqida-frågor, utan de var alltid överens om allting som har med aqida. De minskeraktighet så vissa fiqh-frågor. Det kan vara till exempel, vissa säger att man ska göra wudu på det sättet och andra säger att man ska göra wudu på det sättet. Men när det kommer till aqida-frågor och manhaj-frågor så var sahabas helt överens om allting. Så det är bara vissa ijtihad-frågor, vissa frågor som har med fiqh att göra som det finns vissa meningsskiljaktigheter åt. Men aqida-frågor är klart och tydligt och sahabas var aldrig, skilde sig aldrig åtgärande den här saken. Och en annan grundprincip som är viktig att se, att efter att vi förstår att splittring kommer att ske i den här umman och splittring är någonting ont, och de som kommer med splittring det är folket av innovationer, och att sanningen är klar och tydlig och att sanningen bara är en, att om man ska försöka förstå sanningen och vad sanningen är, så är grunden till det att man har korrekt aqida. Och den som har korrekt aqida kommer att kunna se sanningen klar och tydlig. Så därför är det viktigt att om man vill att muslimerna ska enas på sanningen, så måste man se till att muslimerna har korrekt aqida. För det är först när man har korrekt aqida, rätt troslära, som man kan se sanningen klart och tydligt. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah har sagt att alla de som tittar upp hur världens människor är finner att muslimerna har skarpast och mest komplett intellekt. Och att det kommer fram och får förståelse inom olika ämnen och handlingar långt mycket snabbare än andra folk och generationer. Samma sak gäller Ahl Sunna wal Hadith, alltså Ahl Sunna wal Jamaa. De får också åtnjuta detta. Detta för att de har en korrekta trosläran gällande den bekräftade sanningen förstärker och korrigerar en persons uppfattningsförmåga. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, och det som strävar efter vägledning kommer han att öka i deras vägledning. Så att genom att en person har korrekt aqida och genom att man korrigerar sin aqida, så kommer man att uppfatta saker och ting, andra saker och ting, på ett korrekt sätt också, vilket kommer leda till att muslimerna sinsemellan kommer att enas på sanningen. Men om man har olika aqida, olika trosläror, så kommer man se att sanningen från olika håll och på olika sätt, och man kommer inte kunna enas på de sakerna. En annan sak som skyddar muslimerna från att hamna i meningsskiljaktigheter och splittring är att man följer Salaf och Sahaba. För att om alla muslimerna skulle gå tillbaka till Koranen och Sunna i enlighet med Sahabas förståelse, så skulle inte de här meningsskiljaktigheterna uppstå muslimerna emellan. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, som vi nämnde i versen förut: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Att den som sätter sig upp mot sändebudet efter att vägledningen har gjorts klart för honom och följer en annan än det troendes väg, det vill säga en annan än sahabas väg, kommer vi låta han gå på den vägen han går på och slänga honom i helvetet. Och vilken jämmerlig boende. Så att gå emot sahabas väg leder en person bort från sanningen. Så att genom att muslimerna har rätt troslära först och främst och rätt förståelse utav bevisen, att det inte är så att alla kan förstå sina bevis hur som helst, för att om alla säger att de ska gå tillbaka till islam och förstå islam på sitt eget sätt, kommer det att muslimerna, det kommer finnas lika mycket olika förståelse utav islam som det finns med människor. Så att muslimerna, för att muslimerna ska kunna enas, så måste de också förstå islam på samma sätt. Det funkar inte som det är i många bland många muslimer idag. Utan alla ska ha sin egen förståelse utav någonting. Det är inte så det funkar. Det här är någonting som protestanter håller på med. Att de säger att alla ska läsa Bibeln som de själv vill och förstå Bibeln på sitt eget sätt. Det här är inte någonting som muslimer håller på med. Att alla ska ha sin egen tolkning utav islam. Utan tolkningen utav islam går tillbaka till hur Salaf, hur Sahabas och deras studenter förstod det. Och det går inte tillbaka till vad alla människor själv tycker. Och om muslimerna förstår, alla förstår det på det här sättet, då kommer muslimerna också att enas. Men om alla ska förstå islam på sitt eget sätt, så kommer det leda till de här meningsskiljaktigheterna som vi ser idag. Och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger att på samma sätt som det finns inga generationer som är bättre än sahabas generation, så som profeten sen sa, khairul nasi qarni, att de bästa utav människorna är min generation, så finns det inte heller någon grupp som finns det inte heller någon bättre grupp än de som följer dem därefter. Finns det inte heller någon bättre grupp än de som följer sahabas väg. Så ju mer en person följer sunnan och vägen utav sahabas, ju bättre blir den människan. Och den gruppen som gör det är den som är mest enad och mest håller fast vid Allahs rep och är längst bort ifrån splittring och meningsskiljaktigheter och tvister. Och varje grupp som distanserar sig från deras väg har även distanserat sig från barmhärtighet och har gett sig in i prövningen. Och därav ser vi att det inte finns någon mer vilsen grupp bland den muslimska nationen än Rafida. För det är de som hatar sahabas. Och eftersom de Shia går emot sahabas förståelse helt och hållet och inte tycker om dem, så ser vi också att det är de som har kommit längst bort från att förstå islam på ett korrekt sätt. Så det här är en väldigt viktig sak att förstå också, att om muslimerna ska bli av med de här meningsskiljaktigheterna som finns dem emellan och de olika grupperna som finns, så ibland de viktigaste grejerna man måste få folk att förstå att man ska ta islam från dess rena källor, alltså från Koranen och Sunnan. Och det ska förstås på korrekt sätt. Att det inte är upp till varje person att förstå, ta upp hadithböcker och läsa haditherna som man själva vill. Eller ta upp Koranen och läsa Koranen och tycka, jag tycker man ska förstå den här versen på det sättet och si och så. Om man gör det, så kommer det bara leda till mer och mer problem muslimerna emellan. En annan viktig grundprincip att förstå för att förstå att den här grejen som den här grundprincipen de har kommit med, hur muslimerna ska enas, att det är fel, är att ahlul bid'ah, de som följer innovationer och finns inuti den här umman, de är muslimer, men de följer innovationer, de är mer skadliga för muslimerna än vad icke-muslimer är. Och det här är någonting som är väldigt viktigt att förstå. Att de personer som skadar muslimerna inifrån är farligare än de som försöker skada muslimerna utifrån. Så att personer som sprider in ibland muslimerna olika innovationer och försöker vilseleda dem inuti är farliga. För att man kan se muslimerna emellan också. Att om det är en person som kommer och han ser ut som en muslim och har ett muslims namn och så vidare. Och säger att han kallar till islam. Men han vilseleder folk, så kommer muslimerna bli mer vilseledda av en sån här person. Än om det kommer en icke-muslim och säger, jag ska förklara för er vad islam är. För att muslimerna lyssnar mer på en person som är muslim och ser ut som en muslim än vad de lyssnar på en person som inte är muslim och försöker komma med olika vilseledelser. Så Ibn Taymiyyah och andra har nämnt att det är viktigare för muslimer att de lägger vikt på att tillbakavisa det bid'ah och de innovationer som finns inne i umman än att det tillbakavisar judar och kristna. Och Salaf också, alltså de tidiga muslimerna, de var väldigt hårda när det kom till innovationer. Att så fort de såg innovationer, så var de stenhårda gällande de här grejerna. Och många av er kanske har hört den här kända historien med Abdullah ibn Mas'ud, som kom in till moskén när flera personer satt i en ring. Det stenar som de gjorde dricker med. De satt och räknade och sa subhanallah, salallah, subhanallah samtidigt. Och la en sten åt höger. Och sen sa de alhamdulillah. Och så la de en sten. Och så gjorde de på det här sättet. De gjorde dhikr tillsammans i en grupp. Samtidigt som de använde sig av stenar. Och det här är ingenting som har kommit till sunnan. Det är någonting man kan tänka att det är en väldigt liten sak. Men när Abdullah ibn Mas'ud, som är en av profetens största följeslagare, såg den här saken, så sa han att det här är villfarelse. Och det här är någonting som är väldigt farligt. Och det här är inte någonting som är tillåtet att göra. så sa de att vi ville bara göra gott genom att göra den här saken. Så sa han, hur många personer är inte som vill göra goda saker som aldrig når dit? Så även små innovationer, små grejer som man kommer med, leder till att det blir större saker, och till slut så blir det så som det blir nästan en helt egen religion. Så som Imam al-Barbahari säger, en av de tidiga lärda, sa att akta er för de små innovationerna, för små innovationer blir större och större tills det blir som en ny religion som människorna följer. Man kan se den här saken i det som hände bland judar och kristna. Att de innovationerna som började hos de kristna eller hos judarna, det är ofta små saker till en början. Och sen blev det större och större och större. Ju längre tiden gick så blev det en helt annan religion än den religionen som Moses kom med eller den som Jesus kom med. Så att man ska akta sig att när shaitan försöker vilseleda människorna, så börjar han alltid med små saker. Och sen går han steg för steg och gör det bara värre och värre. Så därför när Selef, som vi borde att följa deras väg, såg innovationer, vare sig det var stora innovationer eller små innovationer, så var de stenhårda gällande de här grejerna. Och var väldigt noga med att det är sunnan som ska följas och man ska inte komma med nya innovationer i religionen. Och därför har Yahya ibn Ma'in, en av de stora lärda som levde samtidigt som Imam Ahmed, sa att försvara sunnan är bättre än att göra jihad. Så det sades till honom, en person spenderar sina pengar och tröttar ut sig och gör jihad, och denna person som försvarar sunnan ska vara bättre än honom. Så sa han, ja, han är mycket bättre. Så att Selef, på den tiden, det är flera av Selef som sa att göra jihad, att försvara profeten sallallahu alaihi wasallam sunna och kritisera och tillbakavisa bid'ah är viktigare än att göra jihad med vapen. Och samma sak har Imam Ibn al-Qayyim sagt, att sprida profeten sallallahu alaihi wasallam sunna är bättre än att skjuta pilar mot fiendens halsar, eftersom det är många människor som kan göra det, skjuta pilar eller kriga, medan spridandet av sunnan gör endast profeternas arvtagare, och må Allah subhanahu wa ta'ala göra oss bland dem. Amin. Så att försvara profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna och motarbeta bid'ah och tillbakavisa bid'ah, det är bara profeten sallallahu alaihi wa sallams arvtagare som är de lärda som kan göra det. Men att kriga och försvara sig, det kan muslimer som icke-muslimer göra. Det är inte vem som helst. Det är egentligen vem som helst som skulle kunna göra det, även fast det kräver mod och det är någonting som är viktigt. Men att försvara islam och den korrekta islam och försvara profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna från innovationer är någonting som bara väldigt få människor kan göra. Och det är profeternas, alaihi wassalatu wassalams, arvtagare. Så det här är någonting som är väldigt viktigt att förstå. Att problemen som uppstår med innovationer, att det finns innovationer bland muslimerna, är ett större problem än vad icke-muslimer kan skada muslimernas religion med. Och det här är också en viktig princip. Så det här är de principerna som man måste förstå för att förstå att den här grundregeln om hur muslimer ska enas på ett politiskt sätt är inkorrekt. Det vill säga att vi måste förstå att splittring är någonting som är skeende i den här umman, och det är inte någonting vi ska blunda för. Och det är någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat om. Och vi ska samtidigt förstå att det här splittringen och meningsskiljaktigheten som finns muslimerna emellan är någonting ont och någonting man ska försöka bli av med. Och den här meningsskiljaktigheten och splittringen uppstår utav att bid'ah finns bland muslimer, att innovationer finns. Och folk av innovationer sprider de här sakerna och splittringen muslimerna emellan. Och samtidigt så ska vi förstå att sanningen är bara en. Sanningen är en och det finns inte fler än en sanning. Och den här sanningen är klar och tydlig för alla att se, för den som vill ha det. Och att om muslimerna har korrekt akida och korrekt troslära, då kommer man se vad den här sanningen är. Och genom att följa Selefs väg så kommer vi att klara oss ifrån meningsskiljaktigheterna muslimerna emellan. Och att vi även ska förstå att om det finns ahlul bid'ah muslimerna emellan hos muslimerna och man inte tillbakavisar dem, så kommer det att vara någonting som är väldigt farligt och det kommer leda till ännu mer splittring muslimerna emellan. Så när vi förstår de här principerna så förstår vi att den här formen av ening som de försöker göra är att man försöker göra någonting som är omöjligt. Man kommer aldrig kunna ena muslimerna emellan om de har olika akida. Man kommer aldrig kunna ena muslimerna emellan om man har olika förståelse av vad islam är. Utan det man först och främst måste se till att göra är att korrigera folks förståelse av vad islam är. Och därefter kan muslimerna enas på den här korrekta förståelsen av islam. De lärda har också nämnt att det finns olika problem med den här grundregeln som har lagts upp. Den här grundregeln att muslimer ska samarbeta med det de är överens om och förlåta varandra gällande det de är oense om. Jag ska nämna några av de här problemen. Ett av problemen som finns med den här grundregeln är att det här går emot Selefs väg. Det här går emot den vägen som Selef har för att de brukade tillbakavisa de som gjorde fel och inte vara tysta och samarbeta med dem. Och allting som går emot den vägen som Selefs väg förstås av islam är någonting som är fel. För Selef som sagt, de tidiga muslimerna, de, när de såg innovationer, när de såg folk som höll på med innovationer så tillbakavisade de dem och tillrättavisade det. Och de var inte bara tysta och sa att vi ska samarbeta allihopa. Så att följa den här, att, den här grundprincipen är någonting som går emot Selefs väg. Den andra grejen som tyder på att det är ett problem och den här grundregeln är fel är att den här grundprincipen leder till att man tar lätt på falskhet och det som är falskt och fel. Och det har också lett till att man är tyst om folks fel och det här är någonting som är farligt. Man tar lätt på, man ser att folk förstår islam helt och hållet fel. Man tar, och ser att ta bort, förnekar Allahs namn och attribut till exempel. Eller förnekar profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Eller talar illa om sahabas och så vidare. Man säger nej, det viktigaste är att vi samarbetar med dem på ett politiskt sätt. Om man håller på det här sättet så kommer det leda till att man tar lätt på de här sakerna. Man tar lätt på att folk talar illa om sahabas. Man tar lätt på att folk inte vill följa sunnan. Man tar lätt på att man förnekar Allahs namn och egenskaper och så vidare. Så att följa den här grundprincipen, den här politiska grundprincipen, är någonting som gör att man tar lätt på synder och tar lätt på falskhet. En tredje sak som är problem med den här grundprincipen är att det öppnar dörren för väldigt mycket ondska. För att öppna den här dörren så kommer det kunna leda till väldigt mycket annan ondska i framtiden. Och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sa att bid'ah dyker upp som någonting väldigt litet. Och när de som sprider profetskapets ljus försvagas så stärks bid'ah. Så att det är någonting, det börjar som någonting väldigt lätt. Men om man har öppnat den här dörren och säger att man ska samarbeta med allihopa så kommer det att leda till mer och mer problem. Och ju svagare Ahle Sunna blir, ju mer kommer de andra personernas bid'ah att förstärkas. En annat problem med den här grundprincipen är att det leder till att splittringen muslimerna emellan bara förstärks. För att om alla säger att det är helt okej att jag fortsätter att vara på min aqida, den personen som är rafidi säger att jag kan fortsätta vara rafidi, den som säger att han är sufi kan fortsätta vara sufi, den som är kristen kan fortsätta vara kristen och så vidare, så kommer det egentligen bara leda till att folk känner sig förstärkta på sin falska religion eller falska förståelse av islam. Vilket i sig kommer bara leda till att splittringen blir större och större. Om folk känner sig förstärkta på sin falska förståelse av islam så kommer de bara känna sig starkare och starkare, vilket gör att folk bara går längre och längre ifrån varandra och det kommer inte gå att hålla ihop dem utan allting kommer till slut bara att spricka. Ett annat problem som finns med den här grundprincipen är att det kommer göras oklart för människor om vad den korrekta vägen är, den korrekta förståelsen av islam. Om allting är bara lugnt att man alla ska samarbeta och alla ska vara tillsammans så kommer det vara svårt för folk att kunna se skillnad på vad som är sanning och vad som är falskhet. Ett annat problem med den här grundprincipen är att det får sanning och falskhet att se ut att vara på samma nivå. Eftersom alla ska samarbeta, de som följer Ahle Sunna, de som följer profetens sunna på ett korrekt sätt och de som går emot profetens sunna på samtidigt, de ska samarbeta tillsammans, så ser det ut som att alla är på samma nivå och det här är någonting som är väldigt farligt eftersom falskhet och sanning likställs och sätts på samma nivå. Ett annat problem med den här grundprincipen är att det går emot Allah subhanahu wa ta'alas beordring då han säger فَإِنْتَنَا زَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Om ni skiljer er åt inom någonting så för det tillbaka till Allah och hans sändebud om ni tror på Allah och den sista dagen. Så Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat muslimerna att när de skiljer sig inom någonting, att de ska gå tillbaka till Koranen och Sunnan. Om vi säger nej, vi ska vara tysta om problemen som finns oss emellan, så har vi gått emot den här beordringen som Allah subhanahu wa ta'ala beordrade oss med. Ett annat av de största problemen med den här grundprincipen är att den muslimska umman aldrig någonsin kommer att enas om det kommer vara på det här sättet. För att ening kan bara ske människor emellan om människornas hjärtan enas. Och det kommer aldrig någonsin kunna ske om det bara ska vara kropparna som enas, att man ska samla ihop så mycket personer som möjligt. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa allafa bayna qulubihim law anfaqda ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna Allah allafa baynahum." Och Allah subhanahu wa ta'ala enade mellan era hjärtan. Och om du, alltså Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar sin profet, hade spenderat allt som finns på jorden, så skulle du aldrig kunna ena mellan deras hjärtan, men Allah enade mellan dem. Så att ena mellan människor är någonting som går tillbaka till att man följer Allah subhanahu wa ta'alas beordringar. Och inte att man försöker göra det, ena människor med olika saker som har med dunja eller politik att göra. För att ening kan bara ske om Allah subhanahu wa ta'ala ena mellan människors hjärtan. Så, och av den här anledningen, på grund av alla de här problemen som finns med den här grundprincipen, så har många utav de lärda sagt att det här är någonting som är fel, och fel förståelse av hur muslimerna ska enas. Och bland de lärda som har nämnt det är Sheikh Ibn Baz och Sheikh Muratamin och Sheikh Al-Albani, Sheikh Salah Al-Fawzan och Sheikh Abdul Mahsan Al-Abad och Sheikh Rabi Al-Madkhili och Sheikh Ahmed Al-Najmi och många andra har sagt att förståelsen utav den här grundprincipen att muslimer ska enas på politiska grunder är någonting som är inkorrekt, och det är en fel förståelse av hur ening muslimerna emellan ska ske. Och därför är det viktigt att vi ska förstå ening muslimerna emellan på ett islamiskt sätt och på ett sätt ljust av Koranen och Sunnan, för att muslimerna ska verkligen kunna uppnå ening sinsemellan. Och det här var allting jag hade att säga om den här lektionen. Om det var någonting som var oklart gällande det, så kan vi ta några frågor gällande det. Och sallallahu alaihi wa sallam.